Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Inom gruppen finns det större olikheter än mellan. Alltså det vill säga, det finns mer olikheter inom kvinnor som grupp än vad det gör mellan kvinnor och män som grupp.
Vad gör en relation jämställd? I alla förhållanden intar man ju olika roller, medvetet eller omedvetet. Någon är den som alltid sköter alla räkningar, har koll på att tekniken funkar hemmet och som kommer ihåg att förbereda barnens matsäckar. Och den andra kanske alltid handlar maten, kommer att skicka tackkort eller är den som serverar gräsklipparmotorer. Sen jag intervjuade Anna Lestadius Larsson om de första feministerna och därmed också de första antifeministerna. Så har jag funderat på det här arvet som jag har, som man och som den jag är. Min far skötte alltid familjeföretaget medan min mor skötte familjen. Så mycket har det präglat mig. Hur vet man om man lever jämställt egentligen? Den som kan svara på det är förmodligen Maria Farm. Hon är psykolog och psykoterapeut och har skrivit en intressant bok om just jämställdhet i praktiken, kallad Han är så bra på att ta egen tid. Så vi började samtalet där med att försöka förstå varför män är bättre än kvinnor på att ta egen tid och vilket ansvar kvinnorna kan ha. Vilken är skillnaden mellan självkänsla och självmedkänsla? Och hur vet man om man duger? Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, pass på att göra det nu för att inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid så når du mig mejlledes via perspektiv@vadvet.se med tips på gäster eller ämnen som du känner att du skulle vilja ha mer perspektiv på. Därmed är det dags för Maria Farm. Låt oss börja med att prata om den feministiska terapitraditionen. Vad är det?
Det är ju inte någon enhetlig metod egentligen som kanske kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi, utan det är ju en slags integrativ ansats från USA framför allt, eller den anglosaxiska världen kan man väl säga. Med integrativ så menar jag ju att det är ju ett sätt att tänka kring psykoterapi som man kan tillämpa som psykoterapeut lite oavsett hur man är grundskolad. Mm. Jag är ju till exempel KBT-skolad.
Mm. Vad innebär att man är KBT-skolad? Vi reder ut lite term här.
Ja, men just det. Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning i min psykologexamen och sen har jag också gått en vidareutbildning, en påbyggnadsutbildning. Så jag är både legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Och så är min teoretiska bas då.
Så du kan både förstå och ge råd.
Ja, men precis. Så kan man säga. KBT är ju den ena stora skolan i Sverige och PDT den andra, psykodynamisk terapi. Mm. Och det är ju så att säga ursprungligen Freud, men sen har ju det moderniserats och vidareutvecklats så att säga. Sen finns det ju andra, det finns existentiell terapi och gestaltterapi och sådär. Så man kan ha olika basutbildningar om man säger, eller grund. Feministisk psykoterapi är ju integrativ på det sättet att man då så att säga lägger på teorier om till exempel könsmaktsordning, hierarki, maktstrukturer, hur så att säga patriarkala strukturer är integrerade och inlämnade i oss alla, både kvinnor och män, och hur det kan spela ut i till exempel relationer eller också i subjektiv psykisk ohälsa som depression till exempel. Eller, och att man anlägger det perspektivet i när man försöker förstå klientens problematik och hur man kan hjälpa till. Och man använder även sig själv i rummet kan man säga som, man är väldigt självreflekterande som terapeut. Alltså till exempel bidrar jag på något sätt till en negativ eller destruktiv hierarki här i rummet. Blir jag överordnad expert, nu gör jag såna här citationstecken med fingrarna, gentemot klienten som kanske redan har varit med om trakasserier eller övergrepp eller varit i en underordnad position, och hur inverkar det i så fall menligt på det? Det stammade ur såna här consciousness raising groups i USA på 60-talet när man liksom kom samman kvinnor och pratade om vad man hade varit med om i, som en del av medborgarrättsrörelsen egentligen från början. Inom, dels generellt så att säga om illegala aborter och våldtäkter. Man började våga prata helt enkelt om vad man hade varit med om. Och även inom psykiatrin, hur man hade bemötts. Många gånger väldigt sexistiskt och misogynt och sådär. Och då i de här grupperna så fanns ju även terapeuter som deltagare så att säga för att lyfta. Alltså så. Och ut ur de erfarenheterna som de här terapeuterna drog kan man säga. Hur det var i att, att leva och verka som kvinna i USA så började de formulera liksom, tankar om...
Freuds klassiska, här tittar vi inåt, det är mycket barndom och relationer till föräldrar. Och sen kommer KBT som ju är enkelt uttryckt och grovt förenklat naturligtvis, men är ju mer av en konstruktiv. Vad kan du göra här från och nu?
Man tittar mer på hur beteenden vidmakthålls i nuet till exempel.
Precis, ja, då innebär, hur ska du förhålla dig till det då? Mm. Alltså, allt är inte bara mammas fel, utan hur ska du förhålla dig till det? Mm. Och här blir ju då i nästa dag kan man säga, om jag förstår det rätt.
Ja, men det är väl en bra
helt enkelt, summering. Hur samhället, hur står det? Alltså, det är inte...
Den sociala identiteten, vad gör den med oss? Mm. Så att säga, och hur, det här som vi kallar intersektionalitet idag, så att säga, vad gör det med mig att ibland vara överordnad till exempel, eller ibland underordnad? Och hur blir det i en relation om jag har mycket lägre lön till exempel än min partner? Och påverkar det kanske i våra gräl eller vårt sexliv? Eller vad det kan vara.
Den enkla uppfattningen om att kvinnor ska ha rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Punkt. Ja, men därför jag vänder mig ofta mot när man pratar om särartsfeminism och alltså den fattningen är du ju feminist eller så är du ju liksom idiot på något sätt. Det tycker jag är en mer hjälpsam uppdelning. Men det
vilket
blir...
underbar citat, Per. Det blir väldigt
bra. Ja, men det blir någonting, alltså det fanns ju uppfattningar om, jag vet att Ulf Kristersson hade en sån citat en gång att antingen är du feminist eller så är du moderat eller om det var Reinfeldt, jag har glömt liksom. Men det var ju dumheter bara, alltså det var ju som att det fanns ett motsatsförhållande. Jag var bara lite klent påläst. När vi tar det feministiska så är det ju också att det är inte antimanligt utan det är bara att göra så här, okej, så här är det.
Ja, ett exempel till exempel från min då, mitt gebit så att säga är ju att ja, det är ju så att den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag för män från 15 till 44 år, det är ju suicid, alltså självmord. Den vanligaste dödsorsaken. Och det är ju fruktansvärt att det är så. Och det säger ju något, tänker jag, om mansrollen, om hur man kan och får uttrycka sig om känslor och sårbarhet som man, hur ofta det kan vara väldigt svårt. Ja. Och hur jag ser i mitt jobb, till exempel efter en separation, ett heterosexuellt par som går skilda vägar, hur hon ofta har ett mycket större nätverk efteråt av vänner och alltså som hon kan få hjälp och stöttning av, och han har ett mindre sådant. Och även de vänner han har han svårare att anförtro sig åt på riktigt, söka stöd åt på riktigt, men dricker mer efter separation. De mår sämre verkligen. Och det är ju ett feministiskt sätt att se på, aha, här ser vi hur män mår dåligt av en struktur och sådär. Så det tycker jag är jätteviktigt att lyfta. Och kvinnor mår dåligt av de här strukturerna på en mängd andra sätt, absolut. Till exempel stressrelaterade diagnoser och sådär.
Men... det är bara att vi aldrig kallar för feministiskt sätt att se på det svårt att handla om män, utan då pratar vi just om liksom att se på strukturerna eller på...
Ja, men det är ju ett feministiskt...
Ja, det är exakt samma. Det är ett bra exempel. Liksom. Mm. Varför är vi män i allmänhet så mycket bättre än kvinnor på att ta egen tid i relationer?
Det var ett av de första citaten som kom till mig när jag började känna att jag ville skriva en bok om det här. Just Han är så bra på att ta egen tid, som boken heter också. Därför, helt enkelt för att jag har hört så många kvinnliga klienter säga det. Mm. På olika sätt. Antingen lite beundrande. Alltså så här, hur gör han? Jag borde bli bättre. Alltså jag skulle låta mig inspireras. Mm. Eller lite argt och frustrerat. Ja, han är ju så bra på att ta egen tid och därför måste jag rodda resten här hemma. Ungefär så, liksom. Så att jag tyckte att det var ett bra citat att börja bena i. Vad är det som händer så att säga? Varför är det betydligt svårare för kvinnor att ta egen tid? Och varför gör män det i större utsträckning? Och en av sakerna som jag skriver om i boken, det är ju att studier faktiskt har visat att, och det här tror jag är många, något som många kvinnor också känner igen sig, att det är betydligt svårare hemma vid din familjesituation för en kvinna att faktiskt så att säga, slå sig ner någonstans eller stänga en dörr om sig och säga, nu sitter mamma och läser här en timme eller vad man nu vill göra. Därför att vi blir mer störda, så att säga, med frågor. Var ligger mössorna? Vad var det vi skulle ha till middag? När var den där festen på lördag? Mamma, jag behöver hjälp med läxan. Mm. Alltså det vill säga, man skulle kunna summera det. Och män i mycket mindre utsträckning, så att säga. Och man kan summera det som kanske en rollförståelse. Att vi definierar en mammas roll som att vara tillgänglig hela tiden. Hennes både fysiska och psykiska gränser kan vi kliva över.
Mm, just det.
Medan en pappas roll är att i den kan det ingå bland annat att han får slå sig ner, läsa tidningen eller sitta med mobilen och då stör man inte honom på samma sätt.
Mm. Och det är såklart han är direktör och hon är kundtjänst.
Ungefär. Det är också bra att se med. Och det är såklart
jag säger detta för att jag har sagt till mina barn att jag är ingen kundtjänst, löst det själva.
Ja, jag förstår. Ja, precis. Nej, men då tänker man ju så här, att, eller det är många kvinnliga klienter har berättat för mig genom åren, att då blir det ju ganska aversivt, som jag ska säga. Alltså det blir inte så belönande att ta den där egen tiden, därför att om jag hela tiden blir störd så kanske det nästan är lättare i stunden att nej men jag struntar i den här, jag skjuter på den till 23:30 när alla andra sover. Och så jobbar vi undan det här med middagen och läxorna och allt vad det är. Men då är såklart utmaningen att ja, vid 23:30 är man rätt trött och somnar i princip. Och det blir inte så mycket egen tid. Så det är en förklaring, tänker jag.
Det är egentligen förklaring på nästa fråga. Som är varför kvinnor är mindre benägna att ta tiden än männen. Men det kanske inte svarar på varför männen är så mycket bättre än kvinnor på att ta egen tid.
Nej, men just att jag tror dels är det lättare som man inom ramarna för en relation att vara hemma, att män blir mindre störda. Och nu ska jag ju tydligt med att på gruppnivå är det så. Så det är såklart att det finns massor av pappor här där ute som kommer känna, jag blir också störd. Absolut, så är det inte. Vi pratar om gruppnivå. Mm. Men det handlar också om, tänker jag, våra egna inre föreställningar och, som kvinnor naturligtvis. Och de har vi ju fått någonstans ifrån att jag finns först för andras behov. För familjens behov, för barnens och för makens och för mammans eller någon som ringer så här på. Och sen kan jag fundera på vad jag vill. Och när man är i den här fasen i livet, när man kanske har barn, flera barn, ett viktigt jobb, en partner, så här, då kommer ju aldrig den där riktigt om jag inte just tar den. Alltså så att jag blockar i kalendern och säger, det kommer vara folk som ringer. Jag behöver sätta mobilen på ljudlöst. Mm. Det kommer vara någon som blir irriterad, men det får vara okej, så att säga.
Ja.
Och står upp för det. Och det kan vara en träning i sig, därför att vi ofta blir lite mer bestraffade socialt om vi beter oss för. Andra uppfattar det som kanske egoistiskt. Eller.
Jag
läste en artikel om det här osynliga arbetet här om veckan i DN som har kommit en ny bok om allt vi inte ser, tror jag den heter.
Ja.
Där de faktiskt hänvisar till just att på arbetsplatser så gör kvinnor 200 timmar mer om året av det här så kallade osynliga arbetet, icke-mediterande arbetet än män. Och gör vi inte det så blir vi inte premierade på samma sätt eller uppmärksammade eller lönelyfta eller uppskattade. Så det är tuffare för kvinnor att gå emot normen. Det är lättare för män att göra det.
Ja, det är inte grejen här att vi går inte emot normen.
Nej, just det, precis.
Jag tänker att någonting här handlar ju om att prioritera sin egen lust.
Mm.
Både önskan att göra något som är kul, önskan att följa en impuls och sen såklart också den sexuella lusten. För det är något som du skriver också om i boken. Liksom. Alltså lusten visar vi plikten.
Ja, visst.
För män kan det sexuella vara ångestreglerande på ett sätt som det inte är för kvinnor. Och det är ju också. Vi pratar om både det manliga och det kvinnliga perspektivet på det här nu. Men om vi sänker kraven hemma för att hinna med oss själva så hinner vi med oss själva helt enkelt. Liksom.
Mm.
Och här finns något som har förbryllat mig. För den som har högst ställda krav är ju förloraren. Om du inte tolererar att barnen skriker men kliver in hela tiden.
Mm.
Ja, då blir du som blir förloraren för då får du hantera skiten. Men om du kan slå öronen lock så kommer du hamna någon annanstans.
Mm.
Och på samma sätt om den som hävdar att liksom, nej, det ska vara rent på diskbänken hela tiden. Ja, men om det är viktigt för dig så gör det då.
Mm.
Det finns någonting i det också att ja, men det är inte viktigt för mig alls. Ska vi hitta en gemensam nivå?
Mm. Mm.
Är det då kvinnans norm som blir rådande?
Mm.
Det finns också någonting i det som jag tycker är spännande.
Mm.
Alltså.
Precis, och jag skriver om det i boken det här att det här är en komplex fråga så att det finns flera sätt att se på eller flera faktorer kanske snarare flera komponenter i den. Och en av dem som jag känner själv har vuxit fram i mig de senaste åren efter alla år av samtal och sådär med kvinnor när jag läste in mig mer på forskning och teori och sådär, det är ju att för man kan säga så precis, det är kvinnans nivå som blir norm då om hon är mer, vilket det nog är på gruppnivå fortfarande, har högre krav på ja, vilken mat man ska leverera hemma eller hur städat det ska vara eller hur rena och hela kläder barnen ska ha sådär. Och då behöver man kompromissa liksom, eller gå ner några snäpp och mötas liksom, halvvägs och sådär. Och kan man inte det så ja, då får man ta liksom, vad heter det, skeden i finhand eller vad det heter.
Mm.
Och då får man göra lite mer då helt enkelt om man vill ha den nivå. Jag vänder ju lite på det där och säger så att om vi kallar det som ju generationer av kvinnor har jobbat väldigt mycket med, hushållsarbete, hemmaliv, mat, ta hand om barn, den nivån som många kvinnor känner att de vill ha och som man behöver ha för att ett hushåll ska så här rulla runt för överkrav, är ju egentligen inte kvinnan som är norm. För då är ju överkraven är ju över en norm som då är lägre, det vill säga mannens nivå. Nej, men vi diskar inte varje dag, det behövs inte.
Mm.
Och vill du diska varje dag, då får du göra det.
Mm.
Det är en lite annan twist på det där.
Ja, men för du sa ju i samma mening här att man behöver ha och vad kvinnan vill ha. Och det kan ju vara två helt olika saker. Det är ju liksom den där.
Men min poäng är nog lite så här, att bidra till den där debatten. För att jag har hört så många gånger att kvinnor behöver sänka kraven.
Mm.
Men jag vill komma med ett lite annat perspektiv. Att det kanske är så ändå att många gånger så behöver män steppa upp lite. Och att det som en del män definierar som, men det här är väl okej, är liksom inte riktigt det om man lever tillsammans med flera barn och ska få det att gå runt. Mm. Och att det finns någon som vinner på det här, att hon uppfattar sig som havandes överkrav. Och, men det här är ju inget nytt heller. Karin Holmberg skrev om det här i en sociologisk studie för typ 30 år sedan. Och då även inom det relationella, att det som uppfattades av mannen som lite överflödigt, liksom relationspjunk ungefär. Mm. Det var liksom definierade som överkrav i relationen och som något hon typ behövde, men det var ju lite för mycket. Så att, och hon själv definierade det som överkrav i hennes Karin Holmers intervjuer. Att jag vet att jag är lite krävande. Lite så här. Men vem är det som har lärt kvinnor att det är krävande att vilja kunna kommunicera, spendera tid ihop, ta ansvar för en relation? Det är ju någon eller något som vinner på att kvinnor tänker, oh, det är fel på mig. Ja. Då ifrågasätter man inte systemet om man vill vara lite politisk.
Jo, det är också ett annat dimension på det som slår mig nu. Det är ju liksom, okej, om vi... Det är det här som behövs. Mm. Och sen så här i vår relation så har du högre krav än så. Mm. Och då säger jag att du har högre krav. Vad är liksom rimligt? Mm. Men vad jag som man i relationen gör inte gör. Det är så här är min idé om vad som är rimligt. Utan det är bara så här, det där är fel.
Just det, precis.
Man säger, just det, att säga nej är ju alltid mycket lättare. Mm. Nej, det där funkar inte. Men vad kan vara...
Precis, och förstå mig rätt, jag har ju träffat många par också i parterapi. Självklart behöver man kompromissa. Det är ju inte så att om jag får in en kvinna i rummet som är ganska även uppenbart för mig som kliniker, att här finns det kanske ett, du vet, tångsyndrom i bild, eller så här, hon har verkligen en väldigt rigid inställning till till exempel renlighet, då kommer ju inte jag säga så här, den här analysen jag gjorde nu, då adderar vi ju på det. Och sen så, jag tyckte du hade en viktig poäng där. Poängen är ju att båda behöver kunna ta den andres perspektiv och se det som ett dynamiskt samspel. Mm. Och också vara beredd att kanske reflektera över det här. Kan det vara så att hans föreställning om att hon har sådana överkrav, går det att frågasätta den lite? Och går det att prata kring det här? Och kan vi hitta tillsammans i vår relation någonting nytt som vi båda gagnas av? Mm. Självklart tänker jag så i praktiken. Mm.
Nej, för jag tänker hela den feministiska kampen från 1700-talet och framåt i olika vågor. Den första med Nordenflykt och det där gänget. Och sen kom ju rösträttsrörelserna, suffragetterna här i Sverige. Finns det ju helt gäng. Tidigt 1900-talet, så har vi 70-talet som nästa. Och sen kanske MeToo är någon slags förlängning av det. Och det som jag har funderat ganska mycket på är ju så här, eftersom jag är man, tänker på män, låter det som nu. Men att liksom det manliga motståndet. Och det manliga motståndet, tänker vi att det ska vara så här in your face, nej du är kvinna, håll käften. Men att det mycket mer är ett annat uttryck som min fru har som är väldigt roligt, som är liksom att om jag ger dig en uppgift så här, och så tar du emot den, så tar du handen, bra, jag tar den här uppgiften. Men så finns det, då kallar hon det för platt hand, och man bara så här, det rinner ut så här ur handen, nej det blev ingenting.
Nej, just det.
Att det manliga motståndet mot kvinnors rättigheter, jämställdhet, alltså vi behöver inte vara kvinnofientliga. Vi kan ju vara kvinnopositiva, men vi behöver ju inte göra något.
Nej, just det. Precis. Det är ett slags stilla, tyst motstånd som ni kanske inte ens är medvetna om själva alltid.
Ja, det är en icke-aktivitet. Det är ingen aktivistisk handling mot kvinnor, men det är definitivt ingen för.
Nej, precis. Och det är inte heller att se att vi då, eller ni, är också en del av det här systemet och upprätthåller det och vidmakthåller det, utan det är någon slags försök att ta en neutral position.
Och det är klart att ni kvinnor ska vara jämställda varandra. Alltså... Precis. Kör ni er grej, tjejer? Alltså, det blir något väldigt...
Ja, just det.
Det är väldigt lätt att vara så här, stå vid sidan. Gud, jag är verkligen för att ni kämpar på. Men det har ju blandat in mig.
Mm. Nej, just det. Blandat inte in mig i det här samhället.
Och då blir det dina överkrav. Som du går i terapi och hanterar dina överkrav på något sätt. Liksom. Mm. Men det är också den här, fundera på om man duger till.
Mm.
Den har vi ju sällan som män. Nu generaliserar vi ju grovt naturligtvis, men inte så grovt.
Nej.
Det finns rätt mycket grabbar som dyker upp i ett rum och bara heter Per och Mats. Och så här, liksom, så, vi har en puls och nu är vi här. Och tydligen vill folk höra vår åsikt. liksom så. Medan du ju heter ju Maria och du har ett annat kroppsspråk och du är påläst. Och liksom.
Mm.
Det är en klassisk om killgissningar. Liksom, så. Hur långt är det till Nyköping? Du säger låt mig kolla. Jag säger 50 minuter. Vi har ju, det är ju roligt att vi, alltså, vad vi vet har ju generellt sett en övervägande publiken är ju kvinnor.
Mm.
Och det tror vi ju har att göra med det. Liksom. Mm. Men män behöver inte veta någonting.
Nej, just det. Precis. Nej, men det var en intressant reflektion, verkligen.
Också i liksom relationen då.
Mm.
Då blir det ju någonting... alltså duga till eller inte duga, få ta plats. Man står sig i jämförelse med andra.
Verkligen. Det är min erfarenhet också, att kvinnor funderar väldigt mycket på sånt. Det kan man ju delvis se som ett uttryck för att det har varit och är mycket svårare för kvinnor att ta plats i till exempel näringslivet eller i, liksom, i arbetslivet generellt, och nå chefspositioner och få pondus eller makt, eller att andra tillskriver henne det, så att säga. Sen kan ju mig, jag har ju många manliga klienter som kan tvivla på sig själva och våga berätta det hos just mig, liksom, att de kan bli lite små i det, så att säga. Men att det är svårare för dem att prata om det med andra än mig egentligen. Så det är nog väldigt tabu.
Vad är det Märta Tikkanen säger? Det är väl stå i bredd eller gå i bredd, va? Som hon definierar ett jämställt äktenskap.
Just det.
Hon skrev ju mycket om att hon upplevde motsatsen. Men att det var ju ändå en... Det är en fin bild att ha. Men då behöver du också kunna våga vara lite... Våga vara lite sårbar. Men kanske också våga veta vad man inte vill kompromissa på.
Ja, verkligen. Verkligen. Och kvinnor behöver generellt träna på att stå upp mer för sig själv eller ta plats, inte be om ursäkt och sådär. Och män behöver generellt arbeta lite med att våga just vara sårbara, uttrycka osäkerhet.
Stå lite mindre för sig själv.
Stå lite mindre för sig själv. Och där behöver vi alla hjälpa män att göra det. När de gör det ska vi premiera det. Och fråga mer och visa vår uppskattning för det. Och när kvinnor vågar ta plats och vara säkra på sina åsikter, så ska vi premiera det. Därför blir jag väldigt ledsen till exempel i debatten när det är... Här om året var det väl någon som uttryckte, var det Linda Skugge tror jag, som blev väldigt... Ja, hon skrev negativt om en man som uttryckte känslor eller något sånt. Ja, han var ju så oattraktiv. Hon tog ju hellre någon som var mer klassisk macho. Det finns andra kvinnor som har sagt det, och Linda Skugge har sagt andra intressanta saker. Men det gjorde mig ledsen, för då känner jag så här, nej men hörru. Det här måste vi ju uppmuntra, det här beteendet. Vi måste ju hjälpa män att våga visa känslor och få vara små och prata på ett nytt sätt. Det är också en del av den feministiska kampen, liksom.
Men hur skiljer sig mellan heterosexuella och homosexuella relationer? Om det nu är två män eller två kvinnor relation, är allting toppen då?
Ja, precis. Nej, men så här, att jag har inte jättemycket, så att säga, forskningsmässigt på fötterna avseende detta. Men det finns en del studier som tyder på att samkönade kvinnliga relationer är mer jämställda än heterosexuella relationer. Det gör det. Och även, så att säga, sexuellt mer tillfredsställda. Att man liksom, det traditionella heterosexuella samlaget är ju, jag tror att, vad är det, 71% av männen kommer eller får orgasm, och 29% av kvinnorna. Om vi till exempel tänker oss en missionär eller något sånt där. Och det har ju att göra med hur kvinnor är konstruerade och män är konstruerade, och hur vi liksom, vad menar vi med sex och vad menar vi med samlag och sådär. Och att det så länge har funnits ganska lite information om klitoris. Hur ser det ut?
Det var ju, det är ju en
slutet av 90-talet som man faktiskt fastslog klitoris egentliga storlek och sådär. Och det var till och med ofinansierad, naturligtvis fransk forskning. Fransmännen kom sig den på att reda på det här. Som faktiskt ändå gjorde det. Man kan ändå se i både manliga samkönade par och kvinnliga samkönade par att de lever ju precis som vi andra gör i det här samhället. Vi andra säger jag här nu, men jag lever ju med en man, så det var så jag menade. I det här samhället, och är också påverkad av det. Och då kan man ju se, att, och till exempel så här, misshandelsmål och sådär, att om en man, så att säga en homosexuell man, uttrycker mer då traditionellt feminina värden eller anses mjuk eller vek, nu har jag sån här citationstecken igen i luften, då kan det vara något som provocerar både en manlig homosexuell partner vid tillfällen, och att han blir liksom, kränker den andra med sådana tillmälen eller alltså liksom att det blir att ha den underordnade positionen i en sån relation. Och även kvinnor kan ju kränka män med sådana uttryck. Men var en riktig kar nu för fan. Om man, en man gör något som inte anses manligt oavsett sexuell läggning. Så att vi kan ju se att de här hierarkierna och positionerna spelar ut även i samkönade relationer faktiskt. Sen tror jag, nu pratar jag bara av så att säga, egen erfarenhet. Så att min erfarenhet är att en person som lever i en homosexuell relation har liksom oftast genomgått en ganska lång resa för att komma dit psykologiskt. Det är ganska krävande att kanske komma ut och liksom, man har ofta granskat sig själv lite mer. Så många gånger är ju de medvetna om det här med maktstrukturer eller liksom, de vet ju hur det är att förfördelas i samhället till exempel.
Jag förstår vad du är ute efter. Det har ganska lite att göra liksom, med vad man tänder på, och ganska mycket att göra på hur upplyst man är.
Ja, men precis. Och då har man liksom, känner man själv att ja, här här blev jag kränkt för att jag är bög ungefär. Mm. Det blir en kunskap som jag förvärvar. Jag förstår hur det är att vara i en underordnad position. Mm. Då kanske jag är mindre sannolik att också göra det mot min partner, så att säga. Mm. Så att lite vaccin är det ju, tänker jag. Precis som det kan vara att vara i en etnisk minoritetsgrupp. Att förstå hur det är att bli exkluderad eller tillskriven en massa egenskaper som man inte har. Så tänker jag att det är annorlunda relationer, men sen så delar de ju också många aspekter med heterosexuella par, liksom, i just det där du säger, galonerna och vardagen.
Nej, men för jag har några vänner som är liksom från helt olika världsdelar, och de ser ju inte ut att vara ett par, vilket säger någonting om den normen vi har. Ja, att man på något sätt ser likadana ut, helt olika hudfärg och allt sånt. Men det är på något sätt uppenbart för både för omvärlden och dem att de förstår inte varandra alls. Och jag tror att det är nyckeln till deras lycka. Du vet den här, men absolut inte. Vet inte vad du pratar om. De har inga referenser, ingen mat, inga barnprogram, inte religion, ingenting liksom.
Spännande.
Ja, men det finns något väldigt fint i det.
Ja, de får liksom hela tiden förklara för den andra på något sätt.
Ja, så de tvingas ju ha kommunikation kring det. För man kan inte bara referera till liksom, du minns Ebbe Carlsson-affären. Liksom.
Nej.
Nej, men alltså, det finns någonting i det där som är så intressant, att man då inte har... Det blir mer tabula rasa, man måste börja från början. Okej, hur gör vi det här då?
Precis.
Här finns uppenbarligen någon slags koppling, någon... inte bara attraktion på flera olika sätt. Liksom. Det är någonting som för oss mot... Alltså det känns som det samma tempo eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Och utifrån det måste de ju bygga upp någonting.
Mm, just det.
Men kan du se skillnad i kvinnliga och manliga klienter och hur de bokar tid hos dig, hur de beter sig i terapistolen, i hela interaktionsflödet? För det måste ju också finnas, synas, om det då gäller. Liksom.
Mm.
Hur man tar för sig och hur man...
Det första jag tänker på är väl egentligen, precis som vi brukar säga om män och kvinnor i alla sammanhang egentligen, att det är ju så att likheterna är betydligt mycket större liksom än olikheterna. Mm. Och inom gruppen finns det större olikheter än mellan. Alltså det vill säga, det finns mer olikheter inom kvinnor som grupp än vad det gör mellan kvinnor och män som grupp. Mm. Och det gäller nog mina klienter också, tänker jag. Det finns jättemycket som är likt vad de kommer med.
Mm.
De är deprimerade, de är stressade, de är ledsna, de sörjer någon, de är frustrerade på någon och så vidare. Mm. Det är problem på arbetet eller hemma eller både och.
Bara det faktum att de faktiskt söker hjälp aktivt.
Det är en stor förmån för mig att få träffa människor som verkligen vill jobba på sig själva oavsett kön. Det är ju, jag har ett jättespännande och fint och härligt jobb. Så är det ju, det är mycket mer likt. Men sen tycker jag väl att män är generellt lite mer ensamma.
Mm.
Det är en skillnad.
Och relationen är väl också tunnare? För man pratar bland de här tjocka och tunna relationer. Och visst är det så att tjocka relationer, då vågar man prata om mer delar av sig själv.
Ja, precis. Exakt, det är en bra summering. Det var lite det jag pratade om nyss.
Och tunna relationer, allting är bra då med frugan. Absolut, kanon liksom. Och har du hört om i Älvsborg, gjorde mål sist. Och sen är man vidare liksom.
Precis. Så det är ju mer så hos män. Betydligt vanligare, tycker jag.
Mm.
Och för kvinnor då mer stress, skulle jag vilja säga. Alltså mer det här att försöka balansera det så kallade livspusslet. Och mer deltid och ta större ansvar för barnen. Och män kan också uppleva stress, men de har oftare kanske lite mer spelrum på att de jobbar heltid. Eller de har, det här vi har pratat om, det är lite lättare för dem att ta egen tid. Så det är såklart, där skiljer det sig åt.
Nej, för jag menar, det är alltså en sån här bok som ju blev mycket omtalad, det är ju Män är från Mars, kvinnor från Venus.
Mm.
John Gray skrev det här tidigt 90-tal, blev en fantastisk storsäljare. Mm. Och den är ju starkt generaliserande. Väldigt amerikansk. Kvinnor är ju ömma små varelser som man aldrig vill lyssna på, och mannen vill känna sig behövd och behöver stundtals be sig in i sin grotta.
Just, är det därifrån begreppet man cave kanske uppstod? Eller?
Kanske är det därifrån. Den rör ju någonting, för alla kunde ju säga, just det. Kanske var framförallt kvinnor som läste den. Vi hoppas om att förstå någonting. För det brukar nämligen vara kvinnor som läser den typen av böcker. Men det är ju också intressant med hur kvinnor och män alltid tolkas annorlunda. Liksom. Mm. Det är ju inte osannolikt att tro att din bok hade tagits emot annorlunda om Mats Farm skrivit den istället för Maria.
Nej, och där ger du mig en idé. Jag kanske skriver under pseudonym nästa gång.
Ge ut en likadant och se.
Se vad som händer. Men jag tänkte, apropå John Gray och hela den tendensen, så det var ju länge sedan den kom, men ändå, den återuppstår ju ibland och då i förnyad form som någon slags märklig fågel Fenix.
Ja.
Trots att det är så här som jag sa, att det är mer olikheter inom grupperna, kvinnor kontra männen mellan, så här så är det ju här. Och det läggs ner också väldigt mycket resurser på könsskillnadsforskning, så att säga. Orimligt mycket med tanke på att det är så väldigt små skillnader. De som finns är väldigt små egentligen.
Mm.
Man kan tänka sig att de pengarna skulle kunna gå någon annan någonstans. Liksom. Och det är ju något behov vi har att köna och göra tudelat. Det tryggar ju oss, vi är uppvuxna.
Det finns ju ingenting som kan irritera en människa mer än att inte kunna identifiera kön på någon.
Nej, men verkligen.
Det går nästan inte att...
Jag måste få veta. Och det är ju något som är helt luften de här senaste åren, tänker jag, med trans och hela den... Alltså, begreppet hen och sådär. Och det väcker mycket hos människor. Det blir väldigt provocerande. Och det som provocerar och det som är framkant och det som är subversivt är ju alltid väldigt intressant. Mm. För i det så kan vi ju se våra norm. Det blir ju synligt först när någon bryter mot det och säger hej, jag heter Alex Kim Pop. Ja. Vad det nu är. Mm. Och så vet jag inte, vad har du mellan benen? Och det bara distar ut allting annat från det du pratar om. Jag kan inte ens... Mm. Du vet, höra det. Och det är ju ändå ganska intressant att det för många blir så laddat. Så att det säger något om styrkan i att vi från ett väldigt tidigt stadium liksom får den här världen förmedlad sig. Att vi är vi könar.
Och sen kan jag också ta en motsatt position. Jag håller med dig helt. Och så kan jag också känna så här, samtidigt så liksom, vi är ju lika mycket värda allt det där såklart. Men vi är också olika personer. För djurriket pratar man om likheterna på ett självklart sätt. Talgoxe, honan är si, hannen är sån. Mm. Varför denna obekvämhet att tala om kvinnor och män som olika då? För det finns också den, alltså det är någonting att...
Just det. Och det är nog för att det...
Som det klassiska manliga, jag ser inte kön. Man bara, då är du dum i huvudet. Mm. då ska du verkligen tillbaka i din man cave. Det är väl klart att det, alltså, du får se det.
Ja, precis. Nej, men jag tänker att varför det blir jobbigt för många är ju att det så ofta förknippas med att något, apropå det här patriarkala, hierarkiska strukturen, något måste vara över och något måste vara under. Att vi tänker att det är liksom ett... vinna eller försvinna perspektiv. Vi har svårt att tänka utanför den boxen. Alltså att vi är alla olika. Idag vet vi till exempel att det finns flera biologiska kön. Det är inte så enkelt att vi är helt ett enkelt kvinna eller man. Utan tittar vi inuti en kropp och vi mäter nivåer av X och Y, kromosomer och så, och hormonnivåer, så finns det ungefär typ, jag hörde en föreläsare säga för några månader sedan, 5-6 olika biologiska kön. Och den tanken är ju helt revolutionerande.
Och jag läste nyligen en bok om vikingarna som också hade, liksom, de hade betydligt mer... Mm. Alltså de hade alla möjliga föreställningar. Mm. Jag minns att det var framförallt, jag hoppas att jag får det här rätt, men liksom att homosexualitet var liksom inte per definition fel.
Nej.
Men som man skulle inte vara den som, så att säga, tog emot.
Nej.
Man bara, okay, men det...
Men där, och då har vi ju det här hierarkiska igen, eller hur?
Då har vi
det hierarkiska. Då finns det en underordnad och överordnad.
Just i det fallet fanns det, men där fanns också så här, men att man kunde flyta på ett annat sätt. Mm. Det var liksom inte att man stenhårt var det ena eller
nej,
andra.
Nej, men just det. Och jag tycker, och nu, stor brasklapp för att jag kommer kanske säga dumma saker nu, för jag är ju inte läkare trots allt, men när jag hörde den där och de här flera biologiska kön, då kände jag så här, jo, men det ringde på något sätt sant med en slags erfarenhet av att möta människor ibland där man kan känna, jag vet inte om du känner igen det här, ja, det här var något lite speciellt över den här kvinnan eller över den här mannen. Och hon drog lite mer åt det manliga hållet, det vi kallar då manligt, och han drog lite mer åt det kvinnliga hållet. Och att, och medan vissa individer känns oerhört stereotypt, arketypiskt om man säger, manliga eller kvinnliga. Och, så att jag kände när jag hörde det där, ja, det makes sense alltså. Om man plötsligt sätter på sig de där glasögonen så kan man ju faktiskt se att individuellt så ser ju kvinnor och män väldigt, väldigt olika ut. Och det vi kallar traditionellt manligt eller traditionellt kvinnligt, det är ju egentligen bara en del män och en del kvinnor som hamnar i det klustret faktiskt.
Mm, ofta är de figurerna och pappfigurer.
Ja, men verkligen. Det är liksom de här dressman-killarna och de här superkurviga tjejerna ungefär. Mm. Men de flesta av oss ser ju faktiskt inte ut så.
Nej, och vill man så kan man nog tolka även om de här klassiska, du har några roliga citat i din bok om liksom den naturliga underordningen av kvinnan som ju har funnits i många hundra år. Att liksom det finns också någonting i den som på sätt och vis kan vara liksom tillåtande i att det finns ett spektra av grejer. Liksom. Mm. Okej, där har man en föreställning om det ena som är över det andra, och det kan väl, alltså istället för att det ska vara komplementärt. Men det finns genom historien, om man vill titta på det så, en förståelse för att det finns en variation. Kanske inte acceptans alla gånger.
Nej.
Men det finns förståelse för att folk är lite olika på ett sätt som vi ofta inte pratar om dem.
Nej. Liksom. Och det kan vara spännande att väcka den tanken. Bara, vad händer om vi tänker så? Om det finns många fler kategorier än två. Och grejen är att det är ju subversivt, därför att det upphäver ju faktiskt patriarkatet. Det gör ju det. Vi genuint erkänner det. Och då är det ju starka makter vi ifrågasätter. Det är ju ingen slump till exempel att Ungern förbjöd genusvetenskap.
Nej.
För det är ju inte ett riktigt ämne, så vi förbjuder.
Mm.
Men om det inte är ett riktigt ämne, om det inte är så...
Om det behöver verkligen...
Nu kan väl folk plugga det, det kommer inte spela någon roll eftersom det bara är trams.
Ja.
Men det säger någonting, när något är ifrågasätter den rådande ordningen, då händer det grejer, så att säga. Då måste det förbjudas eller förringas eller bagatelliseras eller något sånt där. Det har ju alla de där gubbarna gemensamt.
Plötsligt det låter som att vi slår ett slag för liksom den klassiska frågan. Vem är man och vem är kvinna i det här förhållandet? Den kanske är mer tillåtande än vad vi tänker oss.
Ja, men jag tänker, det brukar jag också säga. Apropå det här med, utifrån det psykoterapeutiska då, så att säga, hur ska man förändra det här på individnivå? Och man kan ju känna sig både frustrerad och uppgiven både som terapeut ibland och klient. Och liksom att, det handlar ju egentligen kanske inte så mycket om att förändra andra. Och liksom, jag kan ju inte som ensam individ ta ansvar för hela kontexten och hela samhället. Jag kan göra något litet varje dag, absolut. Ja. Men det handlar också om att kicka igång på den där kvinnan i mig.
Mm.
För att kvinnor kan vara rädda att inte uppfattas som attraktiva eller traditionellt kvinnliga om de kräver för mycket eller inte sminkar sig eller inte är söt eller vad fan det nu är.
Mm.
Och det har jag all respekt. Jag kan känna det själv. Jag är också vuxen i det här samhället. Det är mycket lättare att vara söt och trevlig. Jag får ju otroligt mycket mer igenom då än om jag blir mer ifrågasättande eller tvär eller butter. Men grejen är att det som är, för att jag ska våga göra det där, så handlar det om att inte skita i att jag vill ha mäns uppmärksamhet och uppskattning. Men jag måste kicka igång på, jag måste själv bli attraherad och kåt om man så vill på den egna inre kvinnan som jag också kan vara. Det är henne jag måste gilla. Mm. Det är henne jag måste liksom, yeah baby, let's do this. Och om jag kan kicka igång på henne och vara hela mig och mina klienter kan göra det, då kommer andra göra det också.
Mm.
Och det är det som är resan på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Absolut, jag skrattar för att jag tycker att jag har hört och nog sagt också om liksom en del... Men man mötte i liksom mötesrum och i olika professionella sammanhang. Man kan bara känna, och han är ju rätt gott på sig själv.
Mm. Ja, jag förstår.
Det är sällan liksom... Och det är...
Men han kanske inte är så kåt på sin inre kvinna.
Det är han definitivt inte.
Nej, och det är det jag menar.
Nej.
Att en kvinna kan behöva bli kåt på sin inre, och nu gör jag som man. Alltså det vill säga det som andra skulle klassa som manligt. Mm. Det här att ta för sig, praktisk, handlingsinrikt. Alltså det här, go, 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 det här så. Och män kan behöva bli kåt, situationstecken, på sin inre kvinna, det mjuka, det sårbara, det behövande, alltså det vi har etiketterat som kvinnligt, som ju är mänskligt. Så. Och det är då, när vi kan trygga oss själva i det, då behöver vi inte omvärldens acceptans på samma sätt. Vi behöver acceptans och uppskattning naturligtvis, men jag behöver inte vara fika efter det där, men säg att jag är snygg, för då vet jag att jag är snygg. Det spelar ingen roll.
Nej, just det. Men är det det här som du, för du skiljer ju på självkänsla och självmedkänsla.
Ja.
Det är det vi är inne nu. För det är ibland hör man ju folk, men måste stärka självkänslan. Mm. Men jag är inte så säker på det alla gånger.
Mm. Nej.
Självförtroende, jag klarar av det här, absolut. Och sen har vi liksom självkänslan, jag har ett inneboende värde och sen hur någon behandlar mig. Så vad är självmedkänslan då? Är det att vara hygglig mot sig själv?
Ja, men det var en fin summering. Det är ju ett begrepp som har vuxit de senaste åren i psykoterapivärlden. Just för att man upplever att det där med självkänsla är att klienter kan komma som ett litet recept. Så här, att hjälp mig, jag har så dålig självkänsla. Jag kan inte prata i sociala situationer med fler än tre personer. Eller jag måste tänka mer positivt om mig själv. Alltså, om jag kan det så då kan jag avancera på jobbet och få en dejt och så vidare. Så vidare. Och det blir ofta väldigt svårt. För det är som att självkänsla skulle vara någonting som vi kan plocka fram så här i en burk och så skruvar vi på det på huvudet här och så, så är det klart. Och det säger också någonting om ett ideal, att vi behöver ha en god och stark självkänsla. Väldigt många jag har träffat genom åren har inte det, så att säga. Ja, vad ska vi lägga dem då i skåpet för kasserade människor? Jag tror att det är en stor del av vad det är att vara människa, att ibland känna så. Och så då har man ju liksom velat utveckla ett begrepp som på engelska heter self-compassion. Och compassion, medkänsla, skillnaden till exempel empati, att se och förstå, nu är Per ledsen här, han gråter, jag förstår det. Medkänsla, säger man då vill jag också göra något för att lindra din ledsenhet. Så jag inte bara konstaterar och förstår att du är ledsen och uttrycker det, utan vad kan jag göra för dig? Hur kan jag hjälpa dig att må bättre? Och det är mer handlingsinriktat, och då menar man att det här kan man också försöka rikta mot sin egen person när man mår dåligt. Att skrida till handling. Hur kan jag ta hand om Maria idag när hon är ledsen över det här? Och det är ju framförallt vid skam, skulle jag vilja säga. Och många av mina klienter känner hög grad av skam inom många områden i livet, män som kvinnor.
Mm.
Där kommer medkänslan in som ett bra verktyg att liksom...
Hur kan det låta? Vad kan man känna skam för och hur mildrar man ändå med?
Ja, det kan ju verkligen vara kring sin egentligen hela person eller att man är oduglig och oattraktiv och egentligen en bluff liksom innerst inne. Och så om jag då hamnar i en situation där jag kanske blir lite ifrågasatt på ett möte på jobbet eller någon ber mig förtydliga något eller jag får lite kritik, det händer ju ibland, eller hur? Även om vi är dugliga. Då rasar hela jag liksom och jag blir en blöt fläck och ja, nu har de upptäckt att jag är inget värt. Och bara, du vet. Mm. Och det blir ju inte så konstruktivt så att säga. Det blir en lite oproportionerlig reaktion mot vad som kanske faktiskt hände. Och då blir det väldigt gärna att sådana människor slår hårt på sig själva sen. Självkritik. Oh, jag var inte tillräckligt. Och det kommer inte hjälpa så att säga. Utan det enda som hjälper vid skam, det är medkänsla. Det är empati. Vad behöver du? Hur kan jag så att säga värma dig inifrån? Ett sätt att tänka på det kan vara att hur skulle jag råda och hjälpa en god vän i den här situationen? Vad skulle hen behöva? Ja. Försöka vända det mot sig själv. Vad skulle jag
så
behöva?
Så det är inte att säga, ja, med lite perspektiv på det så var det inte så farligt.
Ja.
Men är det ett sätt att beskriva det? Eller är det någonting annat att säga? Vad skulle jag vilja säga till en kollega? För det ena är att liksom försöka relativisera det, att kontextualisera sig, ja, om någon ifrågasätter mig på ett möte, kanske inte hela världen.
Nej.
Då tar man den händelsen och går vidare.
Just det.
Men du kanske inte kommer lika djupt som att liksom, varför känner jag denna skam, varför?
Ja, nej, men precis. Man kan hantera på lite olika sätt. Man...
Men i grund och botten samma. Ish.
Ja, ish.
För man pratar om det klassiska bildningsidealet. Det handlar inte bara då om, det här tjatar jag ofta om, förlåt kära lyssnare, men det är ju inte bara att ha läst de här klassiska Platon eller att man har, kan Hemsöborna eller att man vet landskapen eller vad det nu kan vara, utan det är ju liksom i bildningsbegreppet handlar också om att vara en raffinerad människa. Så det är inte, alltså bildning har ingenting med att få 100 poäng på TP.
Nej.
Utan allmän bildning kan vara att du kan leta möjligt, men bildningen handlar ju det klassiska i alla fall, att du är en människa och i det ingår då. Och det här är ju upplysningsidéerna och sen framåt, inte minst liksom, alla nyrika som vill ju bli bildade. De vill ju vara som överklassen som hade fått med sig saker.
Liksom. Just det.
De hade inte bara fått med sig att man inte får bruna skor klockan sex utan också att liksom, man får aldrig tacka för tacket efter en middag. Man ska tacka, man får inte tacka. Alltså det finns massor med sånt som handlar om att man inte får lite sop under mattan, lite annat liksom. Att du ska känna dig själv. Okej, nu vet jag det, men nu behöver jag liksom styra upp det här och jag behöver, alltså, det finns någon, en stor del av det som jag uppfattar som en självkännedom i det här. Som, men här pratar vi om en annan sorts, eller kanske är det kopplat till detta, att kunna vara liksom snäll mot sig själv och säga ja, det blev faktiskt skit idag. Men imorgon kan det vara någonting annat. Eller att jag får misslyckas på något sätt.
Jag får misslyckas. Och hur tar jag hand om mig själv när jag känner mig misslyckad? Och alla de här reglerna och normerna som finns till exempel som du beskrev och så. Vad gör de med oss? Eller vad
är det viktigt för oss? Jag hade en diskussion med en person som tävlat i OS. Och så frågade mig, om man då har övat 4 år ska man in där på OS. Och så nu jävla gäller nu. Går snart startskottet. Så liksom, hur ska man då förhålla? Vad säger du till dig själv? För det är ju rätt mycket som händer. Det får ingen annan chans. Och han sa att när jag... Alltså, det här var hästsport. Så han satt på sin häst. Och så innan han skulle rida in sa han att jag ger mig tillåtelse att lita på mina instinkter. Och den har jag nog använt några gånger. För det är väldigt fin sån liksom att okej, okay, det här kan gå åt helvete. Den här hästen kan ju riva eller något gå hit. Liksom. Jag gör fel bedömningar, men jag ger mig själv tillåtelse att lita. Det sa han högt.
Fint.
Ja, men det är ju någonting i den där self-compassion, självmedkänslan, att vara hygglig mot sig själv.
Vara hygglig mot sig själv.
Men då kommer vi tillbaka till att börja med egen tiden. För jag kan nog tänka att jag resonerar nog ganska ofta så om min egen tid. Nu låter det som, nu måste pappa läsa tidningen. Nu får ni vara tysta med den här röken pipa. Säg till mig när middagen är färdig. Men lite så kan det nog vara att jag kan liksom, nu vet jag att nu behöver jag gå och lägga mig en kvart. Eller nu behöver jag titta på sketcher från SNL på YouTube i en halvtimme för att liksom...
Ja, vi har alla våra grejer.
Vi har alla våra grejer liksom. Och så det finns ju också någonting i det.
Ja, absolut.
Det är ju såklart att vi män kanske då är av samhället och av tidigare generationer tränade att just nu stänger pappa om sig och går in på kontoret och nu kan jag röka en pipa.
Och då blir ju du också så att säga en förebild när du gör det. Så här får pappa göra.
Ja.
Och då är det lättare för söner och döttrar att förstå att så gör pappor. Mm. Och här har vi en viktig poäng.
Medan min fru gör allt och är en dålig förebild.
Det var inte det. Hon gör nog vad hon är uppfostrad att göra, höll jag på att säga. Eller vad som är mycket...
Nej, men det blir,
normer som är svårare att gå emot för en kvinna. Men det här är en viktig poäng, att när du gör något, jag hade en diskussion senast med en klok väninna igår, som vi har båda barn varannan vecka och så har jag en liten sladdisk heltid också, men då pratade vi om det här, hur gör man till exempel med träning och sådär, den tid då man har barnen. Och då har jag valt att jag dansar en gång i veckan och det är väldigt viktigt för mig. Jag mår jättebra av det och jag har alltid dansat. Och nu mina tjejer då större med tonåringar och hon har barn snäppet yngre men inte så farligt mycket yngre. Och så, jag gör ju inte det. Jag gör ju inte det hon då gillar att göra. Och, ja, för man vill inte gå miste med tid med barn och så här. Men det är också så här, vi pratade om det, men det är såklart att ta hand om sig själv, få röra på sig och må bra och komma hem igen 2-3 timmar senare och vara en väldigt glad person. Ja, det är ju något som kommer alla till gagn egentligen. Och jag är en förebild för mina barn. Ah, mamma åkte och dansade på söndagkvällen. Det minns jag.
Ja.
Och det är ju något de kommer ta med sig också. Det här vill jag inte säga till kvinnor för att de ska få liksom sten på början. Ja, du är ju en dålig förebild också för att jag inte går och tränar. Om ni inte gör det så förstår jag varför. Det finns en mängd skäl till vad som håller er hemma. Men det här är också en poäng. Att det vi gör för oss själva, det gör vi i slutändan även för andra. Faktiskt. Alltså det kommer andra till gagn.
Ja, och för att inte då vara så jävla inkännande med familjen, så skit i dem då. Då får de väl köra... Alltså, ja. Någonstans också som att för sin egen skull.
Ah.
Du kanske dansar, du kanske går iväg för att visa familjen att du är en förebild.
Mm.
Men du kanske går därifrån och för att visa dig själv att du faktiskt varit borta en timme. Två.
Precis, och att det är väldigt mycket man inte hinner i ett familjeliv och småbarnsliv. Man får ju välja också.
För våga släppa kontrollen, våga släppa könsrollen. Det är ju ett budskap riktat till kvinnan.
Absolut.
För om mannen är så här, för helvete, kom in i matchen.
Mm. Och män behöver kliva in mer i relationen och i att ta babba lika mycket och vara hemma lika mycket.
Kliva in i relationen?
Ja, kliva in i relationen.
Men vad menar du med det?
Jo, men alltså att när du säger kvinnor behöver våga släppa kontrollen och göra här och här, så behöver ju män då i motsvarande grad kliva in mer i det. Alltså, jag menar, män tar ju mindre föräldraledighet än kvinnor, men vabbar mer sällan, män jobbar mer heltid. Alltså satsa mer då på relation, för att hon också kan ta mer egen tid.
Jag fick en bild av någon slags man med så här split vision som alltid har ett öga utanför familjen och kollar och liksom...
Jaha.
Alltså... I den här bubblan som är familjen så slutar den här på mitt bröst. Det går ut från ryggen. Alltså så.
Just det.
Den kliver in i familjen.
Jag förstår.
Nej, men för jag tycker att du skriver om det där med att ta hand om ett barn i taget. Det minns jag att sen jag var föräldraledig med båda barnen ungefär lika mycket. Lite kortare, men ungefär lika mycket. Och då var det liksom att jag bara insisterade på att vi inte skulle ha överlämning. För att jag förstod att det var nog ganska bra för mig att liksom uppleva så här bajskaos i någon park som man har glömt blöjor. Liksom.
Mm.
Det hände ju två gånger, sen har man ju inte det. Men att inte få... Här är det som funkat för mig. Och det kan jag tycka banalt. Men jag kände väldigt starkt. Liksom. Jag vill själv ta mig in i det.
Just det, att de här vardagliga erfarenheterna att vara med barn också lär... än hur man blir förälder, eller hur? Och att man behöver ha dem. Det är så du menar, att man behöver få uppleva det.
Ja, men att få ta helt ansvar.
Mm.
Så det är inte att liksom, frun har dukat fram allting, sen ska du plocka ner det i ungarnas ryggsäck.
Nej.
Och då, för det kan provocera mig oerhört mycket, alla de här grabbarna som är liksom, apropå me too, de som dök upp sen liksom, jag inser nu att min dotter, man bara, är du dum i huvudet? Hur kan du plötsligt nu inse någonting om kvinnor för att det är din dotter? Vad är det här för någon slags jävla hedersförtryck? Alltså, vad är du, ISIS? Det är så otroligt dumt.
Mm.
Inte minst eftersom de försöker plocka poänger av det också. Mm. I offentligheten. Mm. Det är ju också den...
Jag håller med.
Det bara förstärker ju hela den här, liksom, jag är mig själv närmast.
Men nu, när mitt kött och blod råkar illa ut. Eller,
ja, eller som på... kommer man ju också till den liksom, att jag ska skydda min dotter. Och liksom så här, fast...
Ja, men från vad då?
Ja, men från vad då? Hennes sexualitet har ju ingenting med att göra.
Nej,
alltså, det bara, nu är det också ett konventionellt, så tycker jag om det här med att föra dottern till altaret eller den grejen, men det är också någonting som är
det är ju
svinkonstigt.
Ja, att man överlämnar, hon har varit i min vård, Hon är omyndig och varsågod, nu får du henne och nu kommer du behöva försörja henne.
Och när du får henne så är hennes klänning helt vit. Vi var jättetydliga med det. Men så vad har vi för bra råd om jämställda relationer? Liksom? Vi har pratat om det osynliga arbetet. En sån sak som jag har fått som råd och tycker funkar ganska bra. Det är också att göra saker som syns när man gör saker.
Mm.
Alltså att plocka i diskmaskinen när ni tittar på varandra. Ja, men så inte, jag plockade in den när du var hemma, för det kan jag märka. Det har varit en sån konflikt liksom, hemma. Så här, men jag kan, som jag också jobbar hemma en del. Liksom.
Ja, just det.
Men det syns ju inte.
Nej, just det. Det där gamla klassiska med att träd faller i skogen och ingen hör har det verkligen.
Exakt. Om jag fyller i maskinen och ingen hemma så... Liksom,
händer det verkligen.
Händer det verkligen. Det tycker jag är en ganska pedagogisk övning. Alltså inte för bekräftelsens skull, utan för synligheten.
Nej, men precis. Och att man kanske under en veckas tid eller två eller en hel månad faktiskt noterar lite, vad gör jag och vad gör du? Och vad, för det är, så kan det ju vara i en parrelation, att man verkligen har en ganska dålig koll på att oj, han gör allt det här. Jag har inte ens tänkt på att rensa avloppen eller dammtorka. Oj, det har jag inte visst gjort på evigheter.
Liksom. Vilken tur att det inte behövs.
Exakt, vad märkligt. Vi verkar inte behöva dammtork hemma hos oss.
Det är också en klassiker. Man sitter på middag och säger han att men vi har en nyfödd och någonting. Liksom. Mm. Nej, men vi har tur för hon sover hela natten igenom.
Mm.
Och så ser man hur frun bara så mörknar. Mm. Hon har verkligen fått det här att funka och för han hade något nytt jobb. Eller vad. Och
han har inte ens märkt det. Så märkt. Bra har hon varit på sitt jobb att han inte ens har märkt det.
Ja. Nu sitter han och koketterar över det. Liksom.
Vilket bra barn de har.
De kanske kom till dig sen. Liksom. Men du skriver i boken också om det här med att ta ett barn i taget.
Ja, just det. Precis. Och dela upp det som en idé. Ja. Precis. Mm. Det kan vara ett sätt. Mm. Just för att komma bort från det där som är så lätt default, att barnen kommer till mamma. Liksom. Mm. Och det blir också jobbigt för mamma hela tiden. Nej, men du kan fråga din pappa också. Du kan fråga din pappa. Mm. Så tränar man mer på det där, då blir det också efter ett tag tydligare för barnen. Ja, men, och pappa kommer också lära sig mycket mer. Vad behövs när man går iväg till fritids eller föris? Eller, och vad måste hon eller han ha med sig om de ska till hockeyn eller balletten eller vad det nu är.
Ja, och så har vi den tydliga kommunikationen såklart.
Ja, träna.
Mm. Men där tycker jag också att du skriver någonting om det med att, jag bara skrev i mina anteckningar när jag läste på, någonting med att liksom, jag vill ligga nära, jag vill inte ligga med dig. Mm. Alltså att hitta, alltså vara tydlig med det. Jag är inte sugen, men jag är sugen på det här och så försöka se den andra i det.
Mm.
Detta apropå kvinnor som pratade om att det var överstökat. Vi hade någon studentkamrat som meddelade att vi knullade igår, så klipper vi idag.
Hon såg så lättad ut. Och, och det var... Ja, det gjorde ont i mig, minns jag. Hon sa det.
Ja, men det är liksom den där kommunikationen till det. Liksom.
Alla kapitel har ju klientcitat, så att säga, som namn. Och det som handlar om sex och samlevnad och så i relationer är ju, ja, och även utanför relationer, heter ju så att jag är rädd att han ska tro att vi ska ligga med varandra. Om jag kysser honom så då kysser jag honom inte.
Mm.
Och det har jag hört så väldigt, väldigt många gånger. I det citatet finns ju så mycket. Alltså det finns ju både det här ansvarstagandet som vi lägger på kvinnor. Om man sätter igång en mans lust, då har jag lovat bort mig till ett fullbordat samlag.
Mm.
Och att kvinnor väldigt lätt tar det och så får det i allra högsta grad. Och också förstås som psykoterapeutiskt perspektiv, hur otroligt snabbt det blir en negativ spiral för att överhuvudtaget som kvinna då känna lust eller få liksom någonting att pirra om. Det är ju till exempel att börja röra vid varandra eller kyssa varandra eller så.
Mm.
Men om jag är så hämmad av att jaha, då blir det att han tror att vi ska, och det vet jag inte om jag vill, och jag är inte helt säker på det, men då ska jag nog inte kyssa honom. Och det är ganska enkelt att förstå hur man kan komma längre och längre bort från varandra rent fysiskt med en sån tanke, så att säga. Så att det, ja, det blir liksom en block för många.
Ja, och där vågar jag nog påstå utifrån de samtal, också inte minst med andra män och sånt, att den tanken finns ju inte alls.
Nej, precis.
Utan nu hånglar vi och nu är jag lite sugen på dig och det kan leda till ena, det kan leda till andra.
Just det. Och det säger ju också någonting faktiskt om allas vår syn på manlig sexualitet. Att en man alltid vill ha sex, till exempel. Om vi med ha sex menar samlag.
I alla fall alltid öppen för det på något sätt.
Ja, men precis. Börjar kyssa honom, ja då kan det hända att vi... Men det är ju inte heller säkert. Det vet jag inte. Alltså, eller hur? Det säger något även om det. Att min föreställning om att män alltid är på.
Liksom. Nej, men jag tänker nog mer att, alltså, att den sortens lust är att här kan vad som helst hända.
Mm.
Öppen för alla möjligheter.
Mm.
Medan då det kvinnliga du beskriver kan snarare vara att liksom är orolig för alla händelser.
Och ett väldigt stort ansvarstagande. Ja. Och liksom ett granskande av oj, vad tänker han nu? Vad vill han nu? Vad har jag gjort? Alltså, vad vill jag? Alltså, hela tiden känner. Och det blir ju också motsatsen till lust. Det är en broms för lust att hela tiden monitorera och vara lite hypervigilant och uppmärksamma. Istället för att bara gå in i sin egen känsla och låta den liksom blomma ut.
Tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig som du vill tipsa om?
Ja, jag tänkte så här, man ska vara lite historisk så kan det ju vara intressant att igår så att jag bläddrade lite i ett eget rum av Virginia Woolf. Mm. Den tycker jag är väldigt klok och tänkvärd och hon är ju väldigt rolig. Och det är sån humor och sån lätthet som hon driver sin tes. Och det är både tidsdokument och det känns, ja, den, för vad pratar vi tidigt? 30-tal eller något sånt där.
Mm, så vi har ju Blomsbrögruppen, det är 20-30-tal precis.
Det känns, men det känns samtidigt otroligt fräsch och modern. Alltså det är jättespännande. Så. Men bara för att summera kort så handlar ju den med många utvikningar och en härlig stil så där, om dåtidens kultur och Storbritannien och sådär. Så handlar den ju om de materiella villkorens så att säga, skillnader i materiella villkor och möjlighet att påverka sitt eget liv och hur det har påverkat kvinnor som till exempel konstnärer eller filosofer genom tiden. Att man kan inte, om man inte har ett eget rum, a room of one's own, så kan man inte heller skriva eller skapa eller uppfinna. Eller, det är det som krävs. Mm. Och det är ofta förklaringen till, för då och i viss mån nu och definitivt tidigare i historien så har det funnits massor av manliga historiker och filosofer som är på ett väldigt nedvärderande sätt förklarat varför det inte finns några stora kvinnor i litteraturhistorien eller bla bla bla. Så här. Och hon gör ju rent hus med det där och det är så kul att läsa. Hon pratar ju väldigt mycket om det fysiska egna rummet. Man kan stänga om sig och skriva så konkret och försörjningen och så här och sia om framtiden där vi ju är nu. Hur kommer det vara? Då är vi fria att skapa. Mm. Är vi det då? Och då menar jag att väldigt många kvinnor har ju ett fysiskt eget rum ändå, konkret, det går att låsa om sig, så sen kanske någon står och bankar på dörren, men inte alla har inte det här, men många som jag träffar. Varför känner de sig fortfarande så ofria?
Men vilket rum är det, förutom att det är sovrummet då? Eller bara...
Ja, men jag menar, man kan ha ett arbetsrum, eller man går iväg till sitt jobb, eller man kan ändå stänga, alltså en fysisk plats kan ju många kvinnor skapa. Men jag menar på att, det var därför jag gjorde så här, att det här egna rummet är ju också en inre sfär, alltså en liksom rätt att upprätta en gräns runt mig och här bestämmer jag vem som kliver över eller in i mina tankar. Vi är som har koloniserat.
Det är därför jag inte håller med dig om att det skulle finnas egna rum. Jag tänker i min bekantskap hur många kvinnor har liksom egna rum. De kan ha en arbetshörna, de kan ha knappt.
Nej men det, visst, så är det också. Jag menar mer att, jag tror att Virginia Woolf tänkte sig att i en framtid där kvinnor länge har liksom arbetat för sin egen försörjning och kan skapa och så här, då kommer ju det inte vara något problem. Då är hindren undanröjda. Vad jag menar är att vi är koloniserade i tanken. Vi har inte det, alltså det egna rummet handlar också om tanken. Ja. Och kunna säga att nej, jag går inte in i de där föreställningarna. Nej, jag tänker inte liksom köpa de här strukturerna. Jag är fri från dem. Det är frästa på. Så att det egna rummet är, det handlar också om att hitta här inne liksom i sig. Så det tycker jag är spännande.
Och båda de två är ju, tror jag, ganska sällsynta.
Ja, och sen då så tänker jag, det var svårt, den här kanske är lite teoretisk för en del, men jag hade väldigt mycket ut av att läsa Yvonne Hirdmans bok om genus, Det stabilas föränderliga former. Och det är en alldeles utmärkt lärobok, om man så vill, grundbok, i, om man vill veta och förstå mer om vad genus som begrepp är och hur det kan användas. En otroligt klok person, mycket skarp hjärna, ibland får man lite nästan annöd när man läser och så måste man läsa om. Man blir ifrågasatt verkligen i sitt tänkande. Även jag blev det som jag tyckte ändå kunde en del av det här. Så att inte helt enkel kanske, men verkligen något för den som vill lära sig något nytt, tycker jag. Mm. Och sen en som jag faktiskt inte själv har läst klart än, men jag tycker väldigt mycket om den. Och det är Katrin Marsals Att uppfinna världen. Den kom kanske för några år sedan nu. Mm. Hon är ju så duktig på att skriva väldigt lätt, så här illusoriskt lätt om stora skeenden och stora kunskaper om ekonomi till exempel som gör det jättespännande hur hon ser på, ja, men nu har jag läst om hur vi ser på teknik och vad vi anser är uppfinningar och vad vi har lärt oss kalla uppfinningar och att till exempel sömnad som har varit väldigt viktig för mänskligheten inte riktigt räknas som teknik, för det är ju hårda saker, som uppfinningar som, mm. och gärna något som har gjorts för att vinna krig och sådär. Det är riktiga uppfinningar det, och det är ju oftast då den manliga sfären. Och, mm. och vad händer om vi...
Fast den första datorn som var en kvinna, den första liksom bemannade farkosten till månen, vad den mm. hette, det var ju kvinna som ledde den kodningen. Mm. All programmering mm. var kvinnlig, för det mm. var ju...
Just det, de satt och...
Ja, det var ju sekreterare satt och sånt där, men mm. sen... Övergår den till någonting? Mm. Den är liksom bas till mm. att en man rör tangentbordet, då är det uppfinning.
Just det, exakt. Och också, och varför det är viktigt, apropå att, liksom att kön och tudel, att hon pratade om till exempel skillnad mellan hur barnmorskor fick inte ha... Man behövde särskilja barnmorskor och läkare, för läkare är ju något annat, framförallt män ju då som var läkare. Mm. Och de skulle ha instrument av metall, hård. Alltså om ett barn har fastnat och får ut med sugklocka eller tång eller så här, va? Medan barnmorskor fick ha i trä. Och om en läkare var i rummet så fick barnmorskan inte ens öppna sin väska med verktyg, utan du skulle stå stängd i ett hörn. Som ett sätt att hierarkiskt ordna och skilja barnmorskorna från läkarna. Och Sverige var faktiskt ett av de länder som var först med att ändra det här. Ja. Att barnmorskor också fick ha verktyg av metall. Ja. Men det här är en av orsakerna till att många, inklusive jag själv, har haft en barnmorska en gång som lyssnade på hjärtljud på ett lite traditionellt sätt med en sån trätratt. Mm. Och det är ett arv från det då, att de fick ha träinstrument. Men det var så här jättespännande just i bara, hur tänker vi kring det här och vilka material anses kvinnliga och vilka material anses manliga och vad är en uppfinning och så här, hur hade det sett ut om vi såg på ett annat sätt på det här. Och till exempel, det heter ju järn- och bronsåldern, men det hade kunnat heta keramik- och linneåldern, för det var minst lika viktiga saker då. Mm. Men det var mer förknippat med det kvinnliga, så att säga. Så det där, jag tycker hon är suverän på att veckla upp och liksom få oss att tänka på nytta. Hon har ett underbart exempel på när man uppfann väskor som kan rulla på hjul. Mm. När det kom, det har ju underlättat enormt att resa. Men för att kunna göra det så var man tvungen att ifrågasätta enormt, nämligen att en man ska bära en kvinnas tunga väska. Det är manligt att göra. Mm. Och han visar att han är en riktig karl, så att säga, genom att kunna bära den här väskan. Mm. Och att kvinnor inte reste så mycket då. Men när kvinnor började resa mer, flyga, mm. och resa själv, så kunde man liksom börja tänka kring det här. Men vad fan, nu måste vi kunna börja göra de här på ett mm. vettigare sätt. Så man var tvungen att ifrågasätta hur vi tänkte kring bärande och styrka och så här. Och liksom sätta hjul på dem, jättesmart. Mm. Men varför dröjde det så länge innan vi gjorde det? Och så vidare. Och elbilar fanns för typ 100 år sedan, fanns det elbilar. Men de förknippades med, gick inte så långt, behövde ladda batterier. Mer kvinnor som använde inne i staden liksom. Mm. Och sen tog ju de bensindrivna över. De lånade lite teknologi mm. från startmotorn, tror jag. Och så fick de in det och sen så försvann elbilarna mm. från marknaden. På grund av att de betecknades som feminina.
Men du fick i alla fall perspektiv på det. Tack snälla för att du kom hit på det.
Tack.
Du har hört Maria Farm, och jag hoppas att du precis som jag fick en del nya användbara perspektiv på det här med att leva jämställd i praktiken. Då undrar jag förstås om du gillar vad du hört, för i så fall tycker du ska passa på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify, beroende på vad du lyssnar på någonstans, för det hjälper ännu fler att hitta podden, och det tar desto bara dig någon sekund. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen, klippningen stod Jens Back för och mixningen är gjord av Stray Dog Studio som vanligt. Nästa gång får du lära dig någonting nytt, för då ger vi dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då!